Sveriges Radio.
Du är inte blöt om varken byxor eller nästan skor.
Ja, det vi hör det är Catherine som beskriver sin dagisuniform som hon har åkt till jobbet med. Det regnar ute. Alla
praktisk knapp.
Ja, det regnar lite ute, men ni är för fan vuxna. Du behöver inte ha gummistövlar, galonbyxor och regnjacka när du kommer in hit. Och så hör man så här bakom sig när folk kommer och går. Ja, exakt så där låter det. Så där låter det.
Så här låter jag. Vad är det du läser in i att jag och några andra tänker lite praktiskt? Jag ska cykla till jobbet. Ja. Jag vill inte komma fram och vara dyngsur. Mm.
Jag tror att det grundar sig i att jag är väldigt tidig ålder. Alltså vi pratar så 4-5 års åldern kanske. Att det fanns en person som jag ofta var hemma hos. Problematiken här är att jag gillade inte den här ungen.
Mm-hmm.
Förstår du? Och jag associerar antagligen det undermedvetet att man ska betrakta sitt spöke, alltså sina tidigare trauman eller vad man nu ska kalla det för någonting, som man liksom ska möta då.
Men om vi bara skulle jobba vidare med Jung, vad är det i min regnkäpp?
Mm.
Vad speglar den för sida hos dig som du inte tycker om?
Det var ju att jag störde mig på den här ungen som bodde i ett hem som hade en familj som då klädde sig fast de var vuxna i barnkläder.
Handlar ju om en jag är ute efter din inre egenskap.
Jag vet, men där tar min analys slut. Och jag kan inte hitta vad det är hos mig som det jag stör mig på. Utan det här kanske är undantaget som bekräftar regeln att det bara är fel på
mig.
Hej Katrin.
Hej David.
Välkomna till Druid Zimmerman Show.
Har du fått ur dig allt?
Nej, jag har inte fått ur mig allt. Jag, som sagt, jag ska ju betrakta min egen skugga. Det kommer ta ett tag.
Ja.
Det finns mycket nu. För man kan ju ha olika så här. Det finns ju folk som har, jag står i senigt skugga.
Mm-hmm.
Du vet, inte så stor. Utan bara kanske en cirkel
då
runt omkring
sig. Då har man kommit
långt. Ja, precis. Jag är mer eftermiddags sols skugga.
Ja.
Det är det jag har att ta hand om. Mm. Det handlar liksom som en... Och jävlar, din skugga den sträcker sig liksom upp på husfasaden. Förstår du?
Ja. Spännande ändå. Då finns det ju mycket att ta tag i.
Men det är kanske mer bekvämt att inte ha det.
Mm.
Men det är väl inte det den här podden handlar om.
Nej, men jag kan ta upp ett ämne som du kanske känner något kring också.
Ja.
Ha? År ut och år in har det bara varit nej, 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 nej.
Jo, jag vet.
Ha? Plötsligt igår, ja. Till att
någon har inte varit inbjuden under en längre period. Men helt plötsligt så är den nu inbjuden.
Precis.
Vi pratar om Jimmy Åkesson och Nobelfesten.
Exakt.
Ja.
De har ändrat praxis, säger de från Nobelstiftelsen. Nu ska alla partiledare vara inbjudna, helt enkelt.
Mm.
Och förklaringen är då att de tycker så här, vi ser mer ökad polarisering i samhällsdebatten.
Vi accepterar den, vi vill dra in den i Nobelfesten.
Eller så tänker vi att öppenhet och dialog skulle kunna motverka det här.
På Nobelfesten?
Är man öppen, vad gör man då?
Det beror på vilket sammanhang vi pratar om.
Nobelfesten tycker jag vi håller oss kvar vid.
Ja, då gör vi det. Man är då öppen för andras åsikter.
Mm.
Man är öppen för att diskutera. Alltså andras åsikter ska inte stängas ute. Det är inte så vi hanterar det. Utan andras åsikter ska liksom mötas med vad man själv kanske ska tycka bättre argumentation.
Ja. Eller, ja, och då för att kunna argumentera, då kanske man ska vara på samma fest.
Just det. Så det kan bli en riven Nobelfest då?
Ja. Det kom ju lite olika reaktioner på att Jimmy nu får komma, att han har blivit bjuden. Av de som blev glada så var det ju många som tyckte det var på tiden. Han har ju inte fått en inbjudan på 13 år.
Mm.
Sen 2010 då Sverigedemokraterna kom in i riksdagen. Det jag funderade över var de som kände sig glada, hur länge de fick känna sig glada. För när jag lyssnade på Ekot så lät det så här.
Här är kvart i fem Ekot torsdag. Nobelstiftelsen ändrar sig och bjuder in både Jimmy Åkesson och Rysslands ambassadör.
De har också bjudit in ambassadörerna i år från Belarus och Iran.
Mm. Då är man på något sätt ihopklumpad med dem. Det är det här gänget man associerar den med.
Alltså Jimmy Åkesson och ryska ambassadören inbjudna till Nobelfesten.
Man har hamnat i ett gäng.
Om vi skulle jobba lite med en pedagogisk parallell.
Du har inte blivit bjuden till festen på grund av att du har uttryckt dig rasistiskt, problematiskt och sexistiskt i morgonpasset. Till exempel.
Ja.
så har ni, så har jag inte blivit inbjuden på den här roliga födelsedagsfesten när Johanna fyller år varje år. Men alla mina kompisar som tar avstånd från mig, de har fått gå. Men det är bara jag och liksom slagsmålsjocke som bara oprovocerat slår folk överallt och liksom tar deras grejer. Alltså tjuv och slagsmålsjocke. Det är han och jag som inte har fått gå på flera år. Och helt plötsligt så bara ändrar de sig och så bara, nej men det är klart att ni alla får gå. Ni får också gå. Du och slagsmålsjocke får gå. Jag säger, vadå jag och slagsmålsjocke?
Ja. Vad säger Jimmy Åkesson då om den här inbjudan?
Ja, det är ju rimligt att alla partiledare bjuds in. Så har det inte varit de senaste åren sedan vi kom in i riksdagen. Men nu är det så. Tyvärr så är jag upptagen den dagen så jag kommer inte kunna gå.
Får jag fråga, vad ska du göra istället?
Det har jag inte bestämt än. Jag vet att jag är väldigt upptagen.
Nej!
Förra året fick han ju frågan av Svenska Dagbladet. Då sa han, jag kommer sannolikt aldrig gå på den festen.
Utesluter
även
inte.
Om de bjuder in mig. Och då sa han att då skulle han umgås med familjen och ha det mysigt. Det jag funderar över är, kommer han någonsin tacka ja till Nobelfesten? Eller kommer han fortsatt vilja positionera sig eftersom det har varit så många år som han inte har varit inbjuden?
Jag tror att eventuellt kan vara så att ifall han får tillräckligt mycket stöd i opinionen så att han blir... Nu är det tredje största parti, va? Enligt det senaste valet i alla fall. Men om han skulle bli största parti och också sitta i regeringsposition, kanske som om han skulle sitta som statsminister, då kanske han skulle kunna gå. För då kan han ändå så, ja, det är jag som är statsminister.
Mm.
You fucking idiots. Nu känns vi hela som program. Moa Wallin och Lova Olsson. God morgon höll jag på att säga, men god förmiddag.
God förmiddag.
God förmiddag.
Tänkte annars att du skulle säga hela som människor. Det hela var ju fint.
Absolut. Mm. Är det det de gör med dig? Att de får dig att känna dig hel som människa?
Helare. Hel kan man inte sträva efter, tror jag, i mitt fall. Men...
Vet du, det känns som att Lova har utvecklats som människa under den här tiden som vi har poddat tillsammans.
Oj.
Ligger det någonting i det?
Jag skulle väldigt gärna vilja höra den analysen från dig.
För du verkar inte hålla med mig.
Nej, jag tycker jag är intakt.
Du är konstant.
Ja.
Ja,
och kom
jag
in
det.
Som en hel människa redan.
Nej, jag sa inte hel, jag sa att jag var konstant.
Ja. Men min föreställning om dig är att du skulle vara förhållandevis hel ändå. Allt är relativt.
Och vad menas med hel egentligen?
Ja. Men helaste gruppen då, om jag säger så? Du kan ju titta på oss andra.
Som att du är minst trolig att bli arresterad av oss fyra.
Där, det är på pricken. Jag tror inte någon kommer att ta mig, polisen.
Och vet du, det här är också så här.
Det är sant.
Den som är mest trolig att bli arresterad, go-to-svaret känns ju jag. Men vi alla vet att sanningen är, det är att det är Moa.
Ja.
Som liksom står och tittar på sin egen brand där eller någonting sånt där. För det är väl det pyromaner gör, att de gillar att se sitt verk.
Just det,
ja.
Att jag återvänder.
Men Lova, till exempel så det här med sociala medier.
Mm.
Du har blivit, du var inte en sociala medier-tjej, alltså aktiv influencer som man skulle kunna kalla dig nu nästan.
Nej.
Nej. För det köper du, att du är nu en influencer.
Det har ändrat sig.
Ja, du är en inrikespolitisk influencer i Sverige.
Jag har ambitionen att bli.
Störst.
Mm.
Och jag tycker att du är på god väg. För att jag har för mig att i början så handlade det om några hundra följare.
Och inte ens det.
Nej, inte ens det.
100 kanske.
Oj, och det har du utvecklats till liksom att nu är det tusentals människor som följer Lova Olsson Ekot på Instagram.
Ja. Och det är värt att följa mig på Instagram.
Ja, det där är ju upp till betraktaren. Ja, det tycker du själv. Ja. Man får ha en egen åsikt i det. Ja, det kan man tycka. Och det tycker jag också. Såg du också Lova Olsson på TV igår, Moa?
Nej.
Gjorde du inte det?
Nej.
Hon dyker förbi då och då.
Berätta allt.
Man behöver ha lite mer av ett upparbetat öga, tror jag, för att man ska stöta på det. Inte på grund av att du är med jättekorta sekvenser, utan för att du kanske inte är objektet i intervjun, utan den som står bredvid och intervjuar. Men där stod du, bredvid Ardalan Shekarabi, på bästa sändningstid för TV4-nyheterna. Lova Olsson, mer centrerat i bild än vad Ardalan var.
Ja, det var rimligt.
Ja, det tycker
det
jag
var rimligt.
Ja, det här, så här var inte Lova heller i början, att hon skulle tycka att det var rimligt. Men nu är du där. Och jag blev glad. Så jag tog kort, ja! Alltså så spontant tog kort på tvn när jag bara såg dig. Jag visste inte vad jag skulle göra med kortet. Jag bara så här, varför tar jag kort på tvn för att lova?
Men du måste ju då ha gått fram, pausat tvn, tagit upp mobilen.
Nej, jag var så snabb. Det var så Lucky Luke med jag såg.
Du filmar tvn hela tiden.
Man kan nästan tro det. Så snabbt Lucky Luke reagerar jag när Lova Olsson är på tv.
Det var imponerande.
Vad känner du när du ser dig själv på tv? Så här, är det så här, nu kan jag gå före kön på Spybar?
Nej, det har jag aldrig tänkt. Nej.
Då kanske vi ska fortsätta bara dundra rakt in i veckans politiska ämne.
Ja, för jag har förstått på Lova att den politiska hösten är här. Och anledningen till att man vet det är för att partiledare har hållit sommartal. Och Jimmy Åkesson dök upp för första gången på länge. Han har ju varit mycket i fokus den här veckan.
Verkligen.
Är ni med? Upp med händerna!
Wow.
Kul att se er.
Jimmy Åkesson, han inleder sitt sommartal. Han är ju i Sölvesborg förstås. Det har han varit ända sedan 2010 när han började sommartala. Han inledde med att ta en selfie på sig själv och publiken, och det är det vi hör där. Jessica Stegrud som är riksdagsledamot, hon presenterar honom ganska storslaget som kapten på skutan. Och då är det vad jag tolkar det som inte Sverigedemokratskutan utan Sverigeskutan.
Mm. Det är stort.
Det är stort.
Ja. Har man alltid en sån där uppvärmare?
Jag tror de brukar ha det. Eller bara musik möjligen. Men här var hon som då introducerade. Och han raljerade kanske inte otippat en del med de här skriverierna om att han har varit ledig hela sommaren. Han sa att han hade läst någonstans att han hade varit ledig 10 veckor. Det var välförtjänt om det vore sant, sa han. Men som partiledare i ett parti som ingår i regeringsunderlaget så arbetar man varje dag. Men man kanske inte väljer att vara med i media, förklarade Jimmy Åkesson. Annars kan man nog säga att tonläget i hans tal var ganska allvarligt, allvarstyngt. Och det mesta kretsade kring det spända säkerhetsläget i Sverige och utomlands. Och han tog tydligt avstånd från all form av lagstiftning för att stoppa koranbränningar. Det har vi ju förstått att Sverigedemokraterna är kritiska till. Jimmy Åkesson sa att allt tal om att inskränka vår yttrandefrihet gör honom innerligt oroad. Och det här har ju faktiskt seglat upp som en stor stridsfråga mellan Sverigedemokraterna och regeringen. De har ju gett en utredning i uppdrag att just se över ordningslagen för att försöka se om man kan begränsa koranbränningarna. En annan fråga som på sikt kan bli väldigt känslig i det här Tidögänget, det är ju att Jimmy Åkesson säger att Sverigedemokraterna efter nästa val antingen ska sitta i en regering eller vara ett oppositionsparti. Och det finns alltså inget alternativ däremellan. Och Sverigedemokraterna har klargjort det här tidigare kan man säga, men i det här talet så gav Jimmy Åkesson ett väldigt tydligt besked som jag kanske inte tror att det är det som statsminister Ulf Kristersson helst vill höra.
Tidavtalet är bra. Det är väldigt bra just i det här läget. Men tidavtalet är också lite som silvertejp. Det funkar jättebra tillfälligt för att lösa ett tillfälligt problem. Men silvertejp är inte kanske den optimala lösningen för att långsiktigt reparera en trasig kanot eller en cykel eller ett parasoll. Och det duger definitivt inte till att rädda och återuppbygga ett trasigt land.
Alltså direkt när man säger silvertejp så tänker man ju på andra saker.
Alltså, gör du?
Alltså tejpa för någons mun. Eller
ja, det ser jag man förstår ju på TV. Att det är det du tänker.
Ja, eller tejpa fast händerna så.
Ja. Jag är mer så att jag tänker att hos oss används silvertejp ganska mycket. Mm-hmm. Och det blir ofta en permanent lösning. Det var det jag tänkte att...
Det är väldigt svårt att ta bort.
Ja,
ja just det.
En helt silvertejpad vägg hemma.
Har du? Mm. En sån skiljevägg?
Nej, det är en lång historia om... när vi fick ett getingbo i ventilationen.
Oj.
Ja, det är en följetong som har gått under sommaren då.
Så då valde du liksom...
Tejpa för ventilationen.
För att de skulle ställa ihjäl, för man får av förklarliga skäl kanske inte spruta in gift i ventilationen.
Ja, just det.
Det skulle förstöra för mig och mina grannar.
Och jag tänker också att en förklarliga skäl till att en ventilation finns, det är ju för att man ska ha luft i lägenheten. Det behöver man väl kanske. Och det får man ju inte ifall man tejpar för.
Jag vet, det är jättejobbigt. Men jag vill inte heller ha små, små getingbebisar i lägenheten som vi hade i början av sommaren.
Nej, just men det. Dog de eller? Har de dött
nu? Jag har inte vågat ta bort silvertejpen. Den har suttit där i 3 månader nu.
Så luftlös lägenhet istället för getingfull.
Ja, det stämmer.
Ja, man prioriterar som man vill.
Förstår 100%.
Vi har ju pratat om Björn Söders twittrande eller skriverier på X under sommaren i samband med Pride. Han skrev bland annat att statsministern legitimerar pedofili på grund av sitt engagemang i Pride. Jimmy Åkesson bröt tystnaden om det där faktiskt i samband med sitt sommartal. Han sa till Ekots reporter att han tyckte att Björn Söder gick för långt. Och han sa, det har jag pratat med Björn om, vilket betyder ju uppsträckning.
Vad tror du att en uppsträckning innebär när det gäller Jimmy Åkesson att prata med Björn Söder? Moa?
De är ju gamla kompisar. Så frågan är om det är, antingen så är det ju, det känns läskigt att bli och få skäll av Jimmy Åkesson.
Som du säger, de är ju gamla kompisar. Ja. Att det är så här, att man bara kommer överens om under ett sånt kompissamtal, så här, vad behövs utåt sett att vi ska liksom ge sken av.
Exakt.
Så säger man så här, ah, men jag har gett dig en uppsträckning. Så är det, jag kommer, det är så jag kommer kommentera på det här. Ja, i alla fall. Ha det bra. Vi ses på chefsskivan sen i augusti då. Du, mot mig eller dig? Så.
Ja,
mer än att han, du vet, suttit bakom ett skrivbord, kallat in Björn Söder, vänta med att lyfta blicken från de här anteckningarna som han håller på och skriver på. Bara som en härskarteknik medan han sitter där tyst och bara väntar på vad är det som ska ske, och sen tittar upp och bara, du, vad i helvete håller du på med? Förstår du vad det här gör för vårat parti? Nu är det du, titta på mig när jag pratar med dig. Alltså, jag tror inte att det är något åt det hållet.
Nej, jag hade börjat gråta då.
Ja, du var nära nu redan faktiskt.
Jag kände att du har varit i Björn Söders eventuella situation, det du målade upp. Du alltså, har blivit utsatt för en uppsträckning.
Alltså min skolgång varvades ju med skolgång, men framförallt så var det uppsträckningen. Vilka är det fler som har sommartalat då?
Sen vi spelade in vårt förra avsnitt, då har ledarna för 4 partier hållit sommartal. Ebba Busch gjorde det dessutom tidigare under sommaren. Så att det jag ändå kan ge är the one and only perfect short summary av sommartalen. För ni kanske alla inte vill sitta och lyssna på de här i efterhand om ni gjorde annat just då.
Inte ens live.
Inte ens live, nej, nej. Och den chansen är borta.
Så tacksam.
Ja, vad bra. Sommartalen har ju kanske inte helt oförväntat kretsat kring kriser och utsatthet som med tanke på det läge som Sverige har. Terrorhot, korankris, ekonomisk kris. Språkrören Märta Stenevi och Per Bolund, de sommartalade ihop och ägnade hela det sommartalet åt klimatkrisen. Magdalena Andersson, hon Socialdemokraternas partiledare, hon tog upp våldsvågen och alla skjutningarna, den krisen. Och hon hade med sig ett nytt förslag. Den som köper knark av barn och unga ska få fängelse för det, som ett sätt att stoppa nyrekryteringen, tänker sig Socialdemokraterna.
Vänta, vadå? Den som köper knark av barn och unga ska få fängelse?
Ja, precis.
Till skillnad från nu, hur är det?
Ja, då finns det ju ingen åldersskillnad beroende på vem man köper knark av. Men då tänker de, då ska vi, kommer vi inte att dra in unga i gängen.
Nej, nej, nej. Men då är konsekvensen, då är det liksom att folk ska börja lägga folk man köper knark av då? Kommer, det är väl den naturliga utvecklingen, är det inte det?
Ja, möjligen. Om man inte ser att den här är ung.
Ja, just det. Ja. Får jag se på lägg?
Ja.
Har du med dig pass?
Ja.
Ja, okej, du är 18. 2 gram kokain, tack.
Precis. Ja. Vänsterpartiledaren Nooshi Dadgostar, hon pratade om det hon kallar kostnadskrisen. Och för att hjälpa de hushåll som är pressade så vill Vänsterpartiet införa en tillfällig skatt på bankernas vinster. Hon kallar det för en oligopolskatt. Och bankerna, de fick hård kritik av Nooshi Dadgostar.
200 miljarder. Så mycket kommer de att ha tjänat i slutet av det här året. Det är mer än hela försvarsbudgeten. Det är mer än vad staten lägger på barnens utbildning. Och vänner, det sägs ofta att bankrånen nästan har försvunnit med allt mindre kontanta medel. Men det är fel. Det här är vår tids bankrån. Din bank rånar dig precis när du har det som tuffast. Så kan vi inte ha det. 200 miljarder kronor. Det är mycket pengar. Det är våra pengar.
Jag blir rånad.
Enligt Nooshi Dadgostar, ja.
Mm. Ja, ja.
Ja, nej, jag bearbetar också det här.
Ja, ni bearbetar också. Mm. Går det här att anmäla ifall vi blir rånade? Då borde väl det gå att anmäla till polisen?
Verkligen.
Ja, det kanske man skulle gå och testa och göra. Gå och anmäla sin bank för rån.
Ja.
Se om det stämmer det Nooshi säger.
Ja, och hur de tar emot dig. Polispersonalen undrar man ju också.
Ja, precis. Ja. Och då fylla in en blankett och se ifall det blir nedlagt eller inte.
Mm.
Men du, varför håller de här sommartalen då?
Om jag var partiledare, då skulle jag älska att hålla sommartal. Jag skulle nog kunna tänka mig ett jultal, ett påsktal, ett midsommartal, ett vårtal. Därför att få prata oemotsagd om precis det man själv vill, utan motfrågor från journalister eller invändningar och angrepp från politiska motståndare, som det kan bli partiledardebatter ju, det är ju ganska lockande. Man kan då hålla låda om det man tycker är viktigt och angeläget och prioriterat i en bra stund. De här kan ju vara en halvtimme, uppemot en timme kanske. Men alla partiledare har ju inte talat i år. Det är ju inte valår. Det är ju ett skäl att några låter bli. Jag pratade med en nära medarbetare till en av de partiledare som i år inte har talat utan avstått. Och den personen sa att sommartal är väldigt mycket jobb för lite pang.
Mm-hmm. Och lite pang, är det då genomslag i medierna?
Ja, exakt.
Det här är ju lite pang.
Det här är lite pang. Om de räknar oss så hade de kanske resonerat annorlunda. Definitivt.
Alltså underrubrik till podden. Ja. Lite pang.
Ja.
The Dreed Zimmerman Show. Lite pang.
Ja. Och som Catherine sa så är ju sommartalen, kan man säga, startskottet på hösten. Så att ibland har de med sig budgetutspel inför då höstbudgetförhandlingarna. De håller ju ofta sommartal på hemmaplan. Nooshi Dadgostar brukar vara i Göteborg, sin barndomsstad. Jonas Sjöstedt har varit i Umeå. Gustav Fridolin slog till med Vittsjö när han var språkrör. Långt bort, jag var där. Men det finns undantag. 2014, när det var valår, så höll Göran Hägglund, som var Kristdemokraternas partiledare, sommartal i den halländska affärsmetropolen Ullared. Och han hade rest en tillfällig scen vid det här varuhuset som vi känner till finns där. Och han var som vanligt på skämthumör.
Ullareds besökare, det återstår nu bara en dryg månad till valet. Det är allvar nu. Mycket står på spel. Listan över vad som hotar vid en rödgrön-rosa valseger kan göras mycket, mycket lång. Men jag vill ju att ni ska hinna hem till middagen ikväll. Om det rödgrönrosa alternativet i svensk politik vore en annons på Blocket, vänsterblocket kan vi kalla det, så skulle det lyda: finnes långa ofinansierade önskelister, sökes inte ett ont anande väljare. Även de mest hugade spekulanterna borde dra öronen åt sig. Ska föräldraförsäkringen tvångskvoteras eller tvångskvoteras? Det är ju frågan. Ska skatternas chockhöjas eller chockhöjas?
Tvångskvoteras eller tvångs.
Tvångskvoteras.
Ja.
Länge sedan man hörde Göran Hägglund ändå. Mm.
Ja, och han var ju känd för att dra den här typen av one-liners eller skämt eller vad man ska säga.
Vad är poäng?
Det har varit allvar väldigt länge nu i politiken. Göran Hägglund sa ju det redan då, 2014. Och Ulf Kristersson säger det fortfarande.
Att det har varit
allvar nu.
Ja, det är allvar nu.
Mm, det säger de hela tiden.
Det är hela tiden allvar då. Mm.
Men ibland är det ju mycket pang.
Ibland är det extremt mycket pang. Stefan Löfven, han höll sitt första sommartal 2012. Och då var han i Vasaparken i Stockholm, väldigt nära där han då bodde. Och det var ju klassisk politisk mark, för där hölls ju de här valdebatterna mellan Tage Erlander när han var statsminister och folkpartiledaren Bertil Ohlin, så att därför valde han då också den platsen. Sen fortsatte han ju hålla sommartal under hela sin partiledartid och statsministertid. 2021 då var han på Runö kursgård i Åkersberga, och nu snackar vi nyhet.
Här är lunchekot. Statsminister Stefan Löfven avgår. Beskedet kom i samband med hans sommartal för en halvtimme sedan.
Jag är övertygad om att nästa års valrörelse, den kommer att handla om hur vi tillsammans tar oss an välfärden, jobben, klimatet, tryggheten. Och här har jag nu ett besked att lämna. I nästa års valrörelse så kommer Socialdemokraterna att ledas av någon annan än mig.
Men var du i tjänst?
Nej, jag var inte det. Men jag kommer ihåg att Socialdemokraternas pressfolk var väldigt måna om att reportrar skulle åka dit på plats.
Så ni fattade att något stort skulle komma?
Ja, men något som är stort i deras värld behöver inte vara stort i vår värld. Det kan ju vara, de tycker det är jättestort att de vill satsa si och så många miljarder på välfärden. Det kanske inte alla ser som den dagens största grej. Men det framgick tydligt, någonting kommer att hända här.
Mm. Mm. Är det ofta så att de försöker locka på något sätt?
Ja, ja,
ja. Och sen så efter ett tag så känns det som att de har skrikit varg för många gånger och sen så lyssnar man inte på det.
Ja, exakt så.
Jag älskar jultalen.
Gör du?
Mm.
Vadå då?
Men det är så kul att se hur de stylar dem. Jag minns framförallt när Nyamko höll sitt jultal att det var en julgran i bakgrunden som bara var pyntad med istället för julkulor var det papperslappar där det stod ja till kärnkraft. Mm. Och så hade de, det var som en valaffisch som de hade pyntat med sånt här silvrigt julgransglitter. Det gillade jag. Och så minns jag ett jultal som Ebba Busch höll där de tvingade ut henne på, alltså i bara en vanlig kortarmad klänning, stod hon på en balkong medan det snöade och höll sitt tal.
En vanlig balkong så.
Ja.
Ska vi gå vidare då till jultalsälskaren Moa Wallins spaning?
Mm. Först är en liten uppföljande grej till det jag pratade om för några veckor sedan. Att journalister i allt högre grad utsätter ministrarna för frågesport inom deras ministerområde. Då pratade jag om en pressträff där Romina Pourmokhtari utsattes för ett kärnkraftsquiz. Och nu har det hänt igen med finansminister Elisabeth Svantesson efter att regeringen hade sin årliga kräftskiva på Harpsund.
Det är många som tittar på kilopriser nu i matbutiken. Vad kostar ett kilo svenska kräftor?
Det vet jag faktiskt inte. För jag måste också erkänna att jag älskar kräftor så här. Men jag köper det inte privat. Då köper jag faktiskt surströmming. Men den har varit svår att få tag på. Den har blivit väldigt dyr.
Jag tror att den här frågan har sitt ursprung i att Olof Palme på 70-talet fick en fråga om vad en liten mjölk kostade och inte kunde svaret. Och sen så skojade Hasse och Tag om det, vilket har gjort att den lever än.
Häromdagen, Lisbeth skickar ner han i affären och köper han lite mjölk, va? 2,15 för en liten mjölk, skrek han till expediten där. Så sprang han tillbaks till kompisarna på jobbet och sa, Ullsten, har du hört att en liten mjölk kostar 2,15?
Den mjölkfrågan har ju levt vidare, den har jag hört genom åren ställas.
Ja.
Jag tycker det är överkurs när man går in på kräftor, har kärnkraftsquiz.
Mm.
Men jag gissar faktiskt att alla partiledare har några basvaror som de kan priset på.
Ja, absolut.
Där mjölk är en.
Ja. För att slippa åka dit, ja.
Ja,
ja.
Säkert.
Tror du det?
Att
det
är... Om vet vanliga människor vad ett kilo kräftor kostar. Alltså det är en vara som man handlar max en gång om året, skulle jag säga. Det är jättekonstigt att gå och minnas det.
Ja, och alla gillar ju inte kräftor heller.
Nej. Slut på mediekritik.
Mm.
Den här veckan i svensk politik har ju präglats av angiverigate. Regeringen har i veckan kommit med ett tilläggsdirektiv till utredningen om så kallad stärkt återvändande verksamhet. Alltså hur man lättare ska upptäcka och förhindra att människor som inte får vara i Sverige är i Sverige. Och man uppskattar att det finns ungefär 100 000 sådana personer. Och den här utredaren får i uppdrag bland annat att se över om man kan använda DNA-tester vid inre utlänningskontroller och en eventuell sänkning av den nedre åldersgränsen för att ta fingeravtryck, som är 14 år idag. Men det förslag som har fått mest uppmärksamhet är det om anmälningsplikt. Alltså att polisen och myndigheter ska kunna utbyta information om personer som befinner sig i landet olovligen. I Tidöavtalet står det kommuner och myndigheter ska vara skyldiga att informera Migrationsverket och Polismyndigheten när de kommer i kontakt med personer som vistas i Sverige utan tillstånd. Och nu har ju Tidöpartierna enats om hur en anmälningsplikt för personer som befinner sig i Sverige utan uppehållstillstånd ska utredas, men däremot inte om hur anmälningsplikten ska utformas. Så att när man säger att de har enats så betyder det i vanlig ordning inte enats. Och partierna har olika åsikter om vilka som ska undantas från den här anmälningsplikten. På ena sidan har vi gissa vilka, Sverigedemokraterna, och på andra sidan har vi gissa vilka, Liberalerna. Och Liberalernas Fredrik Malm säger så här om det hela.
Våra lärare ska undervisa, de ska förmedla faktakunskaper och inte vara Migrationsverkets förlängda arm.
Medan Sverigedemokraternas Ludvig Aspling säger så här.
Alltså, rätten till utbildning påverkas inte av informationsplikten, för de här barnen kan ju gå i skolan i hemlandet. Det som påverkar rätten till utbildning i den här situationen, det är ju föräldrar som struntar i lagar och förvaltningsbeslut. Det är ju det som påverkar rätten till utbildning.
Och den här konflikten tog sin början i början av veckan när Liberalernas Fredrik Malm skrev en debattartikel i Expressen i måndags där han menade att det var oförenligt med barnkonventionen att lärare ska behöva anmäla sina elever. Och då reagerade Sverigedemokraterna enligt uppgifter till Aftonbladet med att vilja stoppa Fredrik Malm från att delta på den här presskonferensen där förslagen skulle presenteras. Men sen så kom ju torsdagen och både Fredrik Malm och Ludvig Aspling var där tillsammans med migrationsminister Maria Malmer Stenergard och KDs Christian Karlsson. Det som kanske störde Sverigedemokraterna var ju då att han gick ut på förhand och sa att så här kommer det bli. Lärare kommer undantas, bla bla bla. Även om det i tidiga avtalet står förvisso att det kan finnas situationer där en anmälan skulle strida mot ömmande värden, till exempel i sjukvården. Även om till exempel Richard Jomshoff, som aldrig är sen på att komma med en stark åsikt i en omdebatterad fråga, menar att alla offentliga anställda kan komma att omfattas av anmälningsplikten. Men ja, i torsdags var det pressträff och alla fyra representanter var ju där. Och Fredrik Malm sa så här om sin närvaro.
Ludvig Aspling och Fredrik Malm, har det varit en diskussion om Fredrik Malm ska medverka här idag?
Frågar du frågar nej, men det... mig? Ja, inte vad jag vet.
Fredrik Malm, har du känt dig välkommen
då? Nej, inte vad jag vet. Jag bara konstaterar att jag är här och här är här där man är.
Du är välkommen med tanke på att du har... Det finns ganska mycket källor som har pratat om att ni är djupt oense när den här informationsplikten. Är det här ett försök att då visa en enad front trots att ni inte kommer riktigt överens här?
Jag kan ju bara tala för min egen del och jag kommer till de presskonferenser jag blir inbjuden till att medverka i och nu är jag här. Om personer säger andra saker så får väl det tas med dem så att säga. Jag kan ju bara utgå från min egen situation och här är här där man är och just nu är jag här. Och det är jag trygg med.
Truth bombs från Fredrik Malm.
Men han måste ju ha klurat på den här fem myror är fler än fyra elefanter-referensen. Här är här
där man är. Och just nu är jag här. Och det är jag trygg med. Och här har man alltid med sig. Jag är här och här är här där man är. Här har man
alltid med sig. Ja, toppen. För övrigt noterade jag att pressträffen hette pressträff om fler åtgärder för att stärka återvändande arbetet på regeringskansliets YouTube-kanal.
Det är inte, det är inte så att man springer till Ticknet för att köpa.
Nej, men däremot kanske man gör det till SDs då, för de hade istället döpt samma klipp till illegala invandrare ska hittas och utvisas pressträff med regeringen.
Man hajar till med det.
Absolut. Nåväl, Maria Malmer Stenergard avrundade i alla fall pressträffen så här.
Och ibland kan ett träd skymma skogen och jag vill ändå konstatera att här är fyra partier som står bakom en rad viktiga förslag för att komma till rätta med skuggsamhället.
Vem är trädet?
Jag tror att trädet är konflikten.
Jag undrar bara så här, när har ett träd skymt en skog? Är det så att man står så nära, alltså så nästipsnära? Då skymmer det.
Ja, men det tror jag.
Det är konstigt då att det uttrycket har fått så pass... stort fäste.
Ja, att det är så bra uttryck då.
Ja.
Ja, för de, jo, men om du står nästipsnära...
Men det heter ju inte så. Man Nej. Ser inte skogen för alla träd.
Ja, precis. Så är det.
Aha, det,
är
liksom... det här är hennes egen.
Alltså hon har utvecklat den ja. Till sin egen. Alltså nästipsnära ett träd så ser du inte skogen.
Ja.
Men så är det ju.
Det kan verkligen vara så. Ett lillfinger kan ju skymma hela världen.
Exakt.
Ja. Verkligen.
Så kan det ju vara.
Längta till nästa presskonferens. Jag tror också i och för sig att det kanske finns fler konfliktträd i den här skogen.
Så kan det vara. Vi går vidare till lyssnarfrågan.
Precis, för vi har ju fått en fråga den här veckan också.
Även den här veckan.
Till Druid Zimmerman, snabela.sr.se.
Wow.
Hej kamratposten. Jag är en lyssnare på 13 jordsnurr och jag har en fråga om byxmyndighet. Alla mina klasskamrater säger att de förlorat oskulden och jag känner mig jättekonstig som inte också har gjort det. Är det normalt att det händer senare och vad händer om ingen tar min oskuld? Och varför har Sverige ens en byxmyndighetslag när alla mina klasskamrater ändå har sex innan de fyller 15? Jag är rädd att om jag har sex innan jag fyller 15 att jag kan hamna i fängelse. Kan regeringen ändra lagen så att det inte händer? Med vänliga hälsningar, osäker lyssnare. Skämt åsido, jag är faktiskt snart 30 och har 100% förlorat oskulden som alla andra coola i klassen. Men jag är nyfiken om ämnet byxmyndighet. I alla fall så jättetack för ett svar och jättetack för er otroliga podcast. Jag njuter av varje avsnitt. Jag gillar särskilt Moas spaningar som alltid presenterar en ny sida av politiken som jag inte visste att jag behövde. Jättekramar från Sigrid i Uppsala.
Och framförallt den här veckan.
Tack. Ja. Mm. Ja. En av de bästa frågorna du har fått.
Ja, det var väl det. Ja. Av någon outgrundlig anledning så verkar du gilla henne mer än alla andra som har skickat in fråga.
Mm. Bara för att hon mår så bra på att ställa fråga.
Ja, må så vara. Mm. Men vad är då svaret?
Svaret är att i Sverige så är det ju olagligt, alltså straffbart, för en person som är 15 år eller äldre att ha sex med en person som är under 15 år. Det är det vi menar när vi pratar om att man blir byxmyndig när man är 15. Själva den termen finns ju inte i lagstiftningen förstås. Den här åldersgränsen är bara, egentligen skulle jag säga, till för att skydda unga och barn från att utnyttjas av vuxna personer. Inte för att stoppa personer som då är nästan lika gamla, som har ett förhållande med varandra ihop och vill ha sex. Åldersgränsen för den sexuella självbestämmande rätten som det kallas, det har funnits väldigt länge. Jag hittade i en statlig utredning att för flickor har den gällt sedan år 1864 och för pojkar sedan år 1937, stod det där. Och det finns vad jag vet inget parti som vill ändra den här 15-årsgränsen i lagen, varken höja den eller sänka den.
Det känns som att det är ett av de mest impopulära förslagen man skulle kunna lägga. Alltså att vilja sänka den. Jobbigt att vara ansiktet utåt för det förslaget.
Verkligen. Precis. Så att den här frågan är inte alls föremål för politisk debatt.
Men vänta, är det så då att en 18-åring och en 14-åring kan ligga? Det är inget problem.
Det finns ett antal omständigheter i lagen som man ska beakta när det ska bestämmas om sexualbrott har begåtts eller inte. Och att personerna då är väldigt nära i ålder är en sån sak. Och med en 18 eller 14 är ju inte så nära i ålder.
Nej, för det var det jag undrade. Ja. Vad är nära i ålder?
Det finns väl ett antal rättsfall på detta. Så att det är ju prövat, men det finns ju ingen sanning. Är du 14 år och 9 månader så är det okej. Okay. Vad jag vet, det finns ju liksom ingen sån HD-dom som slår fast vad som är okej och inte, utan det är ett antal omständigheter. Och det handlar om, är de i beroendeställning, personerna, är någon i beroendeställning till den andra, så är det förstås en försvårande omständighet. Runt om i världen så blir man byxmyndig vid olika åldrar. Flera andra länder har 15, som Danmark och Frankrike. Andra länder, Storbritannien och Finland, de har 16. En del länder har 17 eller 18. Men jag läste i The Guardian faktiskt att Japan, som har en av de allra lägsta byxmyndighetsåldrarna i världen, den är 13 år. Nu vill man höja den då från 13 till 16. Efter att det har varit mycket kritik om att de här lagarna inte skyddar barn från våldtäkt, helt enkelt. Och det här är en radda reformer då som man ska göra i strafflagen, och då blir det här en del. Och i Japan så betyder det att om en person då har sex med någon som är under 16 år, då kommer det av japanska domstolar att betraktas som våldtäkt. Men i Sverige så verkar det att den här 15-årsgränsen ligger fast.
Mm. Intressant.
För det verkade man ju på högstadiet att det kunde ju komma, eller när man gick i skolan, att så här, vissa högstadietjejer som kanske inte ens gick i nian blev upphämtade med bil av någon kille. Och du nickar instämmande.
Nej, men alltså, jag bodde ju i Hedemora när jag gick i högstadiet. Där gick ju alla från 15 år och uppåt till samma ställe. Eller om man började gå tidigt till folkparkerna så var man ju typ 13-14. Så vad ska vi säga? Stora åldersskillnader förekom.
Det var inte helt ovanligt då?
Alltså verkligen inte.
Vad pratar vi om för åldersskillnad?
Alltså vi pratar 13-21 kanske. Sala, kanske, ja, något liknande.
Exakt samma. Mm? Exakt samma, 13-21 där. Ja. Hur var det uppe i Västernorrland?
13-21 var en ovanligt stor, och den är väl ganska tydlig lagstiftningsmässigt. Att då, den som då är det ju väldigt straffbart.
Ja, fast jag tror att det fanns massa exempel här där det inte alls handlade om övergrepp eller beroendeställning.
Nej, det var ju bara så det var.
Ja, alltså, det exakt. Var helt normalt. Mm.
Men har det inte, Lova, innan vi släpper er, varit en ganska rivstartig höst rent politiskt?
Jo.
Alltså direkt så bara river det igång. Mm.
Jag tänker på att jag tror att Peter Kullgren, landsbygdsministern, måste vara så himla glad att det har hänt så mycket andra grejer i politiken. För att han gjorde något, jag kommer inte ens ihåg vad det var längre, det var något bostadsbidrag eller något sånt där som han gjorde som direkt bara drunknade i Jomshof och Pride och allt det andra.
Alltså du tänker liksom att det är egentligen han som ligger bakom i hjärnan bakom koranbränningarna. Är det det du säger? För att liksom inte få skit för det. Den grejen.
Nej, bara att han hade väldigt mycket tur.
Han hade
som
tur.
Råkade göra ett klavertramp samtidigt som det hände mycket större saker i politiken.
Det är ju ett roligt ämne, de som klarade sig undan.
Ja, precis. Så att vi liksom så belyser dem lite grann nu.
Ja, folk som fuckade upp. Men gjorde
sig,
det i skuggan av någon större kris.
Ja, precis.
Ja. Peter Kullgren ska också bli pappa nu.
Mm-hmm.
Ja. Den informationen kan jag förmedla.
Ja, okej.
Okay. Den har också försvunnit i bruset.
Ja.
Det är lite tråkigt dock. Mm. Ja. Men nu, Moa och Lova, tack för den här veckan. Vi ses nästa vecka.
Tack. Tack.
Ja du, Katrin. Vi ser ju vad vi är värda på företaget och det är inte mycket. För jag ser det som att det är någon som har glömt sin kopp här, sin SR-kopp.
Mm.
Och då på den så står det: du är en värdefull del av ett viktigt uppdrag, Sveriges Radio.
Mm.
Står det på koppen. Och så säger vår producent: jaha, har inte ni fått den? Nej, för det är ju vi uppenbarligen inte för företaget. Alltså en värdefull del av ett viktigt uppdrag.
Och då undrar jag, kan vi koppla det här till din skugga? Alltså om du börjar borra i det här, varför det här väcker något hos dig?
För att jag utåt sett antagligen vill ge sken av att jag själv är så landad i mig själv att jag tycker att jag är en värdefull del av ett viktigt uppdrag. Men sen vet jag innerst inne att jag kanske inte är det. Och så blir jag påmind om det genom den här jävla muggen de har ställt bakom mig. Med antagligen flit.
Är du,
för att de känner mig så väl.
Är du rädd för att det inte var värdefull?
Absolut. Ja, det är väl klart. Är man inte det? Är inte du det?
Alltså 100%.
Är du inte värdefull, då ser jag ingen anledning att fortsätta den här skiten.
Nej.
Alltså livet pratar om då.
Ja, gud. Ja.
Vi spelade i den här podden den 1 september
2023 och producent var
Shukran Kavak.
Och du heter ju
David Druid.
Och jag heter ju
Catherine Zimmerman. Att jag behöver påminna dig varje vecka. Det är konstigt att inte du kommer ihåg det.
Mm, men jag är tacksam.
Hej då.
Hej.